Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon, eller god eftermiddag när ni nu lyssnar. Jag heter Karin Fagerlund och jag sänder Seniorradion. Idag så kommer vi att höra lite av varje. Från magsår till, ja, jag vet inte allt. Solen brukar jag ju följa. Och i morse då gick den upp 8:41. Så att nu är det många som kanske får masas upp ur sängen när det är mörkt ute. Och så går den ner redan 14:43. Och det här gäller ju alltså Gävle. Vid spakarna sitter Gunny Jonsson. Och första timmen här nu så får vi se om vi får tag på Lars Hillström. För att han ska prata med mig om älgar. Han forskar på vad som händer i skogarna med älgarna. Och så kommer Agneta kommer hit och pratar om lussefirande. Och andra timmen då kommer doktorn Lars Pettersson och pratar om magsår som är väldigt vanligt, har han talat om för mig. Herrgårdshagen kommer att besökas utav Marianne Minell och som vanligt i sällskap med som, ja, varenda gång så ska jag tänka efter, vad heter han? Han heter ju naturligtvis Gunnar, och i efternamn så heter han Lidfält. Jag måste skriva upp det där, annars så blir det så här. Men först och främst nu så ska vi hedra Sven Hedlund som dog igår, tror jag, eller om det var i förrgår. Och han sjunger tillsammans i Hep Stars I natt jag drömde.
Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde om en hjärtesal där statsmän satt på rad. Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär. Bara
Har vi Ingrid på telefon?
Ja, men tänk att det har vi.
Du stannar hemma idag.
Ja, och tur var väl det, för det var lite kallt om näbber i morse.
Ja, jag förstår det. Ja. Själv så åkte jag bil för en gångs skull, så att, jag hann inte att känna efter.
Men tänk att jag hörde det här jordskalvet i 10 eller strax före 6.
Har det varit jordskalv?
Ja, det har ju varit det Karli låg som mest. Men att jag tänkte, oj, var det någon bil som krockade utanför, tänkte jag. För det var så här dovt ljud.
Jaha.
Och sen fick jag höra att det var ju, det hördes ända ut i Hille. Så att det var väl det jag hade vaknat av.
Ja, det var värst, ja. Mm-mm. Till bonus
hördes det
inte. Vill
du reda på vilka vi ska gratulera?
Ja, nu ska vi höra vilka namnsdagsbarn vi har.
6 december, då är det Niklas och Nikolaus. Och Niklas, det började öka i popularitet på 60-talet och blev ett riktigt modenamn under 70- och 80-talen. Men under 90-talet så började trenden att vika. Namnet Niklas användes länge som en förnämare variant av Nils. Och det har använts i Sverige sedan slutet av 1500-talet. Och sen det kom ju ifrån Nikolaus. Han har ju också namnsdag idag och det namnet har ett fast grepp om den 6 december i nästan hela västvärlden. Men biskopen av Myrna förknippas idag snarare med julen sedan han i skepnad av Santa Claus blivit den amerikanska jultomten. Det är väl nästan bara holländare och belgare som håller fast och ger barnen presenter i början av december istället för i slutet. Namnet Nikolaus har använts i Sverige sedan 1100-talet och är en grekiskt ursprung och är bildat av två ord som betyder seger och folk. Då är det alltså Niklas och Nikolaus vi ska gratulera, och sen är det Finlands självständighetsdag idag den 6 december. Den 7 december då får vi gratulera Agneta och Angelica. 8 december Virginia. 9 december Anna, och då är det pepparkakans dag, och lutfisken skulle läggas i blöt den dagen. Jag undrar om det är någon som gör det numera. 10 december Malin och Malena. 11 december Daniel och Daniela, och då får vi tända tredje ljuset. Och 12 december Alexander och Alex, och då är det julstjärnans dag. Men som sagt var idag den 6 december så gratulerar vi Niklas och Nikolaus.
Ja, väldigt många namn. Väldigt många vanliga namn också.
Ja,
sån, ja. Det brukar ju stå i Gefle Dagblad här för mig hur många det finns av till exempel Anna. Då skulle det kunna stå hur många som helst.
Ja, Anna har väl blivit ett namn som kommer tillbaka skulle jag tro.
Ja, det tror jag, för jag känner väldigt många.
Får man både fråga dig, Karin, lägger du lutfisken i blöt på Anna dag?
Nej, men jag är ju uppvuxen på en gård där allting skulle ske. Vi hade hushållsaspiranter och vi hade lantbrukselever och allting. Och där la vi alltid lutfisk i blöt.
Ja, men jag kommer ihåg mamma. Hon la ju också lutfisken i blöt på Anna dag. Så att...
Ja, nej, men man behövde ju inte bara vara... För det.
Nej,
men då får jag tacka dig så mycket och önska dig en bra dag idag.
Ja, detsamma till alla.
Tack. Hej.
Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i höst och upplev storslagen dans med Kullberg, magi med Kalleinar Häckner, en hyllningskonsert till Svante Thuresson, humor och allvar med Ösnujen, Olof Wretling och tre lite äldre systrar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Nej, men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, var ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gästrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap, till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss, ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Det kostar inget, men betyder massor. Att fylla i Vita arkivet är som att ge en kram till eftervärlden. Du gör det enkelt på vitaarkivet.se eller genom din närmaste Fonusbyrå.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Välkommen in i studion, Lars Hillström. Vi ska prata om forskning om älgar.
Ja, tack. Tack.
Vad vet du allt om älgar? Jag vet inte hur vi ska börja med det här. Men vad går din forskning ut på?
Ja, det är ett projekt som vi har tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, LRF Gävleborg, bland annat, och Mellanskog också. Och det går ut på att med hjälp av viltkameror uppskatta viltstammans storlek. Det är liksom det långsiktiga målet. Ja. Och anledningen är att det spenderas väldigt många timmar på att uppskatta då antal älgar som finns då lokalt, regionalt och ja, över hela Sverige. Mm. Men man gör ju alltid lokala uppskattningar. Då kommer man ut och spillningsinventerar. Man gör någonting som kallas för älgopsen. Alltså älgar, jägare under älgjakten räknar antal älgar som de ser.
Ja.
Då kan ju samma älg bli räknad av flera personer. Så det kanske den är lite kritiserad, den metoden. Men över ett stort område så säger man att den är bra mått på älgpopulationen. Och sen görs det då också flyginventeringar med helikopter. Men med de här viltkamerorna så tänker man, då har man ett objektivt mått som pågår då under en längre tid.
Ja, hur lång tid?
Ja, vi har haft de här kamerorna ute nu i 2 år drygt.
Okej, okay. Ja.
Och de mäter ju då, eller ja, de tar bilder på djur när vi har satt de här vid saltstenar.
Saltstenar?
Ja, salt rocks på engelska. Det, och det är saltstenar då som man sätter ut i skogen för, ja, för vilt och för älgar och rådjur och så vidare. Mm-hmm. Som de kommer till då och då.
Gör man det för att de ska hålla saltmängden i kroppen?
Ja, alltså, eller? Generellt sett innan det fanns människor så fanns älgar. Eller ja, det man sätter ut det för att locka älgar till de här områdena.
Ja.
Och annars så får ju älgarna i sig det här salt via att slicka på stenar vid bäckar och åar. Och, så skulle det inte vara saltstenar så skulle de ju få det här saltet naturligt sett.
Ja,
men,
ja.
Men det här är ett, ja.
Hur många kameror ungefär finns det då?
Vi har 30 kameror, drygt 30 kameror i Ockelbo älgskötselområde. Så har vi 15 stycken i brandområdet. Mm-hmm. Som blev ett sidoprojekt kan man säga till det här projektet. Eftersom ja, vi ville se då hur älgar rör sig i brandområdet efter den här stora branden av 2018.
Ja, just det. Får jägarna reda på det här också?
Det här är ett projekt som vi har gjort tillsammans med jägare, jaktlagen då, i Ockelbo älgskötselområde och i brandområdet. Och med markägare. Mm. Så att man får ju sätta upp så här viltkameror nu utan tillstånd från länsstyrelsen. Men man måste ha tillstånd från markägare. Alltså ja. Antingen så, vi har ju skrivit kontrakt med markägare som är privatpersoner och som äger skog. Eller då, Kopparfors skog och Stora Ensom.
Ja. Har du några siffror på hur mycket älgar det finns i vårt område här?
Inte direkt, nej. Det är svårt att säga. Vi jämför ju då, tanken med det här är att vi ska jämföra rumsligt och över tid, så att säga, hur det varierar inom då Ockelbo älgskötselområde. Så där vi har kameror är på cirka 20 000 hektar.
Mm.
Knappt 20 000 hektar. Och vi noterar ju då observationer per kamera. Så vi hoppas ju sen kunna räkna ut här hur mycket det blir i totalt antal. Men där är vi inte riktigt ännu. Utan vi jämför då mellan områden inom Ockelbo älgskötselområde.
Mm.
Det är i sin del indelade i olika viltvårdsområden. Som vi har till exempel i Ockelbo älgskötselområde, så har vi Östby, vi har Säbyggeby, Bobygden etc. Så de där de olika jaktlagen då jagar.
Mm. Och de här jaktlagen, de blir informerade utav er på något vis, eller?
Ja, just det. Vi har haft kontakt med dem då, från start och har det fortfarande.
Jag tänker när de ska ut och jaga.
Ja, alltså de jagar på egen hand. Alltså, det är ingenting som...
Det är ingenting. De har inte hjälp, så att säga, av er när det gäller att få tag i...
Vad älgarna finns och sådär.
Ja.
Nej, det har vi... De har nog ganska bra koll på vad älgarna brukar finnas.
Ja, just det. Men är det riktigt att älgarna gömmer sig när jakten börjar? Det var någonting som jag läste någonstans.
Vi såg den när vi började, att vi tömmer ju kamerorna med bilder.
Ja.
Bilderna fastnar ju på så här minneskort. Så vi tömmer minneskorten regelbundet. Och då såg vi då att när vi tömde bilderna då på, vi satte ut dem här först på, vi började på sommaren, förhösten.
Ja.
Sen tömde vi dem precis innan älgjakten. Och sen någon gång i januari där, när vi tömde kameran, då såg vi att det var inga bilder. Är kamerorna trasiga? Ja. De var trasiga här under oktober, november.
Ja.
December. Men och det där mönstret upprepade sig med ett antal kameror. Men då visade det sig att nej, sen i januari då var de tillbaka till kamerorna igen och blev fotograferade. Och då har vi, det här har vi sett också bland andra djur som rådjur och så vidare.
Mm.
Att under älgjakten så är det många som går, springer och gömmer sig.
De kanske märker den här ökade aktiviteten i skogen då?
Ja, just det. Det här har vi pratat mycket om. Vad det är som kanske utlöser att älgarna tänker, nu är det älgjakt.
Vart tar de vägen nu? Vart tar de vägen?
Och då, ja, man har ju sett dem runt stugor i små samhällen.
Jaha.
Och när vi börjar berätta om det här och det börjar spridas lite grann med några tidningar, så är det många som har skrivit till mig, mail, till min privata mail. Så.
Ja, ja.
Ja, men jag minns det här från 50-talet nere vid, i Värmland och Kollandsö, hur älgarna kom simmande ut mot den här lilla halvön och gick åt äpplen i trädgårdarna. Och någon från Jämtland har upplevt samma sak. Och, ja, NRK från Norge har ringt mig också och berättat att jag är jägare i Norge. De har sett ungefär samma mönster. Så det här verkar, det är ett mönster som finns över hela Sverige och även i Norge. Att älgarna då...
Kanske
i
hela världen.
Ja. Mm. Och vi ser ju hur rådjuren, de går ju ofta ut i stora grupper på ängar och så. Mm.
Och så är det väl så att man får inte köpa, man får inte skjuta på om de är på en tomt.
Nej, just det, precis.
Kan jag tänka mig i alla fall.
Nej, just det, precis. Det ska man ju inte göra. Nej. Man måste ju...
Om de står där och äter äpplen och så klipper man dem, det vore ju inte så bra.
Nej, just det. Då får man nog, kommer nog...
Får man böta då, eller?
Ja, just det. Det där står väl inskrivet i att lagen hur var älgarna måste befinna sig. Mm. För att man ska...
Den där jaktlagen, den är ganska omfattande.
Ja, det...
Och svår att lära sig, kanske.
Ja,
det är det... inte bara att kunna skjuta i alla fall.
Nej, just det, precis. Man måste ju ha licens och man måste skjuta ett antal skott, eller ja, ett antal gånger per år och så vidare. Så att det är
hur många
noga reglerat. Nej, det vet jag inte. Nej. Men det är noga reglerat, ja.
Enligt vissa jägare så minskar älgstammen, har jag läst. Mm.
Ja, just det, precis. Ja, det är nog ganska bekräftat nu att sedan 2012 tror jag så ser man att den minskar.
Vad kommer sakta. Det sig då?
Ja, det kan faktiskt finnas flera orsaker. Dels kan det vara att det blir en fördröjd effekt här, att man tar ut fler antal kor som man skjuter. Det blir färre reproduktion, mindre reproduktion i totalt sett. Och sen kan det också bero på konkurrens ifrån... Vi har ökande hjortstammar av andra hjortdjur som kronhjort, dovhjort. Och sen har ju vildsvinen ökat väldigt mycket i Sverige.
Mm.
Så man säger nu att faktiskt sedan då de senaste 20 åren, sen 2000, så har väldigt många vildstammar bara ökat i antal.
Och när det gäller vildsvin, då behöver man inte ha något visst antal som man får skjuta, eller? Hur är det med det?
Ja, när det gäller vildsvin så har man ju nu, som man säger från Jägarförbundet, man lyckats hejda den här explosionsartade utvecklingen, som man kallar det för, eftersom den har ju gått ifrån i princip noll individer. Och 1976 då blev den då återigen som ansedd som utgör den naturliga delen av, faunan i Sverige. Den har ju funnits i Sverige under sen istiden, eller sen istiden drog sig tillbaka. Och, men den utrotades då 1776 tror jag.
Jaha.
Som var den utrotad i Sverige under, kan man säga, under 200 år. Sen har den kommit tillbaka.
Nu vill man i alla fall decimera den.
Ja, man vet ju att den gör mycket skada i jordbrukslandskapet då. Framförallt.
Det har jag sett med egna ögon. Jag är mycket ute i skogen och plockar svamp och så vidare. Jag har sett jättemånga ställen där det är uppbökat. Så. Mm.
Däremot, hur stor skada den gör i skogen, det ska vi låta vara osagt. Vi har gjort en studie just på vildsvin och deras effekt på svampar. Och sett att det ökas faktiskt mängden svampar där vildsvinen har farit fram.
Jaha, ja just det. Jag tänkte deras gödsel kanske.
Ja, och sen böket gör ju kanske att svamparsporer kan sprida sig till nya områden.
Mm.
Och sen har man också sett i vissa studier att det blir en ökad biologisk mångfald. Antal växtarter kan öka. Där vildsvinen farfar.
Jag var i Lövstabruk. Jag tror att det kanske var förra sommaren. Det var det nog.
Mm.
Och där, alltså på gräsmattan, där var det helt uppökat utav... De sa i alla fall att det var vildsvin.
Ja, just det. Ja.
Om du tänker dig åtminstone 100 kvadratmeter.
Mm, just det. Och man brukar säga att det ser ut som en liten jordfräs där.
Ja, visst.
Där de har gått fram.
Ja, ja, så att det kunde man se. Men vi ska väl återgå till älgarna.
Ja, just det. Och de gör ju också nytta. Även fast de gör mycket skada naturligtvis med att äta tallar. Men de gör ju också mycket nytta naturligtvis.
Ja. Mm. Köttet är dyrt att köpa.
Ja, just det. Tidigare var det i alla fall som man sa att köttets värde plus rekreationsvärde överstiger i alla fall den skada som de gör i skogen genom att äta tallplanteringar.
Mm. Det här när nedfallet kom, Tjernobyl, det påverkar väl också...
Ja, just det.
älgarnas, vad de åt. Och...
Ja, och det var ju framförallt jättemånga renar som då...
Ja, renar var det.
Som
ja.
Var tvungna att avliva för att de äter ju så mycket av lavar och det hamnade ju då...
Är det någonting som är aktuellt fortfarande?
Det finns nu en undersökning som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Och jag pratade med honom faktiskt i förra veckan och han sa att ja, tidigare så trodde man kanske att mönstret skulle vara att det var högst radioaktivitet då, bland vildsvin som man fångade här i, runt ja, Furvikshållet och sådär. För det har man sett att de har haft väldigt höga becquerelvärdet. 36 000 tror jag det var på något vildsvin som de,
ja.
Som de sköt i Furvikstrakten. Så man tänkte att det skulle vara högst där och plus något annat område runt längre söderut. Men det är mera spritt. Så att det, ju mer man så att säga, börjar forska om en sak, ju mer komplicerat blir det. Och det stämmer också i det här fallet. Att,
Du, vi pratade om att det minskar, älgstammen minskar. Mm. Och hur påverkas älgstammen av avskjutningen? Har den kanske varit för stor de senaste åren, eller kan det vara något sånt?
Ja, alltså avskjutning är ju den en av de faktorer som reglerar älgstammen naturligtvis.
Ja, så, men eftersom det har blivit så mycket mindre.
Ja, man hade ju den här enorma ökningen av älgar på 1980-talet. Och sen från den då har man ju då skjutit, så att säga... ja, reglerat populationen så att den skulle minska då. Och sen kanske man var vana med hur många älgar man sköt då. Och sen har man fortsatt att skjuta lika många älgar. Och vid en viss nivå så reglerar man ju då älgstammen och reproduktionen.
Mm.
Så förutom jakten så är det naturligtvis rovdjur då, som björn och varg ja, som också kan ta.
Jag tänkte börja fråga om det också, men tiden börjar ta slut nu. Men jag tänkte bara som en sista fråga. Förr i världen så var det, som jag kommer ihåg i alla fall, väldigt mycket olyckor med älg, krockar med älg.
Mm.
Det är inte så många nu, tror jag inte i alla fall.
Det säger man ju.
Det vet jag inte. Men...
Ett mått på nästan alla... viltstammar som till exempel grävlingar ser man ju då
ja.
Som är överkörda på sommaren och så vidare. Så att det är ju också ett slags mått på ökningen av populationen.
Mm.
Så det har man också sett på vildsvin.
Mm.
Så att, och, ja,
men älgar, då krockar man med en älg, det har jag gjort till exempel. Mm. Då är det ju allvarligt.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja. Jo, men... därför är de här viltstammarna stängslen längs våra stora vägar är jättebra på det här sättet.
Det var väldigt mycket smått och gott här. Det var intressant att höra. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack
du själv. Ska vidare till högskolan nu, eller?
Yes, nu ska jag ha Erasmus-studenter som ska prata om vår vilda fauna i skogarna.
Jaha, spännande.
Ja.
Tack.
Tack så mycket. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He duck
back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy, and daddy when you call.
Välkommen till studion, Inger Löv från Lions och Stellan Alnenberg, sångansvarig för Gävle Lucia.
Tack.
Hur länge har arrangemanget Gävle Lucia funnits?
Om vi tittar från Lions sida så startade vi 1991, tog vi upp det igen. Men de hade haft det tidigare också, men det var före min tid, så att det vet jag inget om egentligen.
Och Stellan, du tog vid efter Gösta Nilsson.
Mm.
Var det för 21 år sedan eller?
2001. Ringde Gösta mig och sa så här: Stellan, nu får du komma och hjälpa mig i Trefaldighet kyrkan och dirigera, så spelar jag piano. Sen får du ta över tjejerna, sa han, för nu orkar inte jag lägga så.
Och Gösta Nilsson, han var musikskolerektor och kompositör och dirigent ibland för Gävle symfoniorkester. Han var mångsidig.
En fantastisk man och alltså, musiker och god vän och mentor. Jag hade ju Gösta som lärare bland annat musikteori.
Det hade du.
Jag gick i skolan och han var fantastisk och snäll och framförallt superkunnig. Och ja, nej, men det var det, man saknar Gösta.
Det förstår jag. Vilken roll är Lions idag i det hela?
Ja, det är ju vi som anordnar det och vi tar in Stellan, men Stellan är även medlem hos oss, det vill jag tala om.
Ja.
Och ja, sen så vi matar dem och vi ser till deras kläder och sådana saker.
Inte minst skjutsningen, ja, har jag förstått.
Ja, den är stor.
Den är väl den stora nästan, för det är ju så många uppträdande.
Ja, till viss del så är den stor, det är mycket.
Är det ett samarrangemang då? Mellan Lions och sen Gävle Lucia?
Gävle Lucia är ju, det är Lions Lucia.
Det är Lions Lucia, ja. Så det är helt,
det är inte
så,
Gävles, utan det är Gävle Lucia.
Nej, jag tänkte om det fanns några andra med i bilden, men det gör det inte. Nej.
Men det är ju Lions varumärke egentligen, det här. Alltså, ja. Det står ju, Lions är ju så att säga arrangör. Det heter Gävle Lucia.
Hörrni, hur har det förändrats genom åren? Lucia-arrangemanget.
Ja, man, som vi då, vi tittar ju på att de verkligen kan sjunga. Stellan tar ju ut flickorna vid en audition och sätter in dem i rätt stämmor och sådana saker.
Man ansöker, eller hur går det till?
Ja, vi försöker ju få ansökningar, men oftast får vi, numera får vi nästan gå ut och ragga.
Det är så. Ja. Det har stillat intresset på något sätt.
Ja, jag tror inte själva intresset, men just det här att våga.
Våga.
Ja, jag tror att det har mycket med det att göra.
Ja, ja, att våga sticka ut lite. Ja. Jag förstår det. Och du, Stellan, du provlyssnar, höll jag på att säga. Mm.
Det brukar alltid vara sista helgen i september här. Det är liksom tradition att det liksom har blivit. Men sen är det också så här att det är ju, som Inger sa också, att det är ju nu de här sista åren kan man väl säga här, och det har blivit svårare och svårare att värva kandidater. Det finns alltså många duktiga tjejer som finns då på skolorna. Det finns på exempelvis Vasaskolan i Stet. Har vi flera stycken nu. Det har varit på från teaterlinjen genom åren. Men det är inte som det var förut att de stod i kö nästan.
Nej, nej.
För när jag började här 2001, då var det nästan kö på det här att många. Men i dagens läge är det mycket annat som drar. Det är andra aktiviteter, det är mycket. Man vill liksom gå med i Idol, man vill göra.
Ja, visst.
Och det är mycket som drar. Så att, men när man får ihop ett gäng så är det ett jättebra gäng.
Och då måste det ju vara ett samspel också, förstår jag, att man stämmer.
Ja, som jag ser det så flickorna formar ju varandra lite grann. Mm, och även vi formar väl dem lite. Mm. Och i år tycker jag det är en väldigt fin sammanhållning.
Mm. Och då talar vi om gymnasiet, eller? Mm.
Ja, de flesta är gymnasieelever. Det är det. Ja. Inte yngre.
Hur många ingår i kören i år?
I år är det, om man säger grundbesättningen, så är de 10 stycken.
Men sen tar ni
och sen kommer också förstärkningar ifrån framförallt förra året och fjolåret. Det är så i värmar för att få en större kör bland annat i de vissa tillfällen. Och då är de alltså, jag tror de är 17 stycken då i Nalles.
Ja.
Som kommer bli då bland annat i Trefaldighetskyrkan på Lucia-dagen när vi använder alla.
Något som jag har funderat över, hörni, det är, finns det killar som har medverkat i kulisserna någon gång med bas? Aldrig.
Vi har försökt, men ni, vi får försökt. Inga stjärngossar.
Nej.
Det är så här att jag för min del har ju tänkt den här tanken i flera år, att det skulle vara väldigt roligt att ha då, framför allt i Trefaldighetskyrkan.
Ja.
Sen får man tänka så här också, eftersom rent logistiskt att vi åker omkring i bussar som då sponsras då. Vi får inte med hur många som helst.
Nej.
Och om vi ska in på ett företag som det är jättetrång plats på, det går inte. Men det skulle vara väldigt, väldigt roligt att ha det i kyrkan.
Ja.
Men det är svårt att få tag i killar som sjunger.
Ja.
Det är jättesvårt.
I den åldern då?
Ja.
För manskörerna sen är väl ganska...
Nej.
Det är inte det längre.
Nej.
Heller. Förr var väl körsång det största fritidsintresset i Sverige. Men så är det inte längre.
Jo då, körsången står väldigt högt på agendan. Men däremot tyvärr, manskör ligger väldigt, väldigt långt till ner. Alltså det finns ju då OD i Uppsala, Lunds, den sången. Men annars är det utarmat. Tyvärr.
För jag trodde ju Gävle var ganska rikt på manskurs. Nej. Det har varit det, men åldern gör ju också naturligtvis. Och rösterna. Det
finns inga nyrekryteringar, tyvärr. Nej. Så att det man skulle behöva, det är lite alltså yngre killar som är intresserade av att sjunga då. Mm. Så då skulle man mycket väl kunna ha stjärngossar.
Ja, det ser vi fram emot verkligen. Du, hur är det med, jag tänker då, ni börjar Lucia-framträdandena 1 december och slutar 14, då har jag förstått.
Ja, första advent kan vi säga.
Första advent, till och med 27 då som det var i år. Ja.
Och sen kör vi på. Och normalt sett så har det väl bara varit ett framträdande dagen efter Lucia. Det har varit på för de kommunanställda eller var kommunfullmäktige. Mm. Men nu är det 2 dagar efteråt.
Nu är det 2 dagar efter. Ja, ja.
Så det ökar på. Ja. Och alla företag som vi har varit på kommer igen år efter år. Mm. De flesta. Och sen kommer det dyker upp några nya och sådär också. Mm.
Är det enbart i Gävle ni framträder, Gävle kommun?
Ja, vi var faktiskt uppe i Bergby, men det hör ju.
Det hör ju till Gävle,
Sunda, det hör ju, men annars är det bara inom kommunen. Så
hur många framträdande gör ni?
Jag tror, jag törs inte säga exakt, men eftersom det är min man som bokar in dem, men det, jag tippar att det är ungefär 53 stycken i år. Men då är det 20, det här vill jag gärna berätta vad Gävle kommun gör. De ställer upp och betalar för och till alla äldreboenden som finns här i kommunen. Och då även för de privata. Och det tycker jag är väldigt flott gjort.
Ja, det var fint.
Ja, och det började förra året. Så 20 stycken äldreboenden kommer de att besöka i år.
Ja, ja. Och sedan då är det också, om man säger då, kröningskonserten. Ja. Det är väl det stora numret. Ja.
Det är ju 2 konserter då hela trefallet. Det är alltså naturligtvis den 13 december och det är alltså 17.30 och 19.30. Så det är 2 stora konserter då med framförallt Lucia-kören då i centrum. Men sen är det också då tjejer ur kören som är solister, vilket är jätteroligt. Och så har vi då extern sångsolist till Helga Natt bland annat. Och sen har vi också Brasskvintett som också var med förra året, som är jättekul. Alltså det är väldigt fint, jättemaffigt.
Jag var med när det där började första året som publik. Mm. Och då kommer jag ihåg att man satt i kyrkogångarna. Mm. Och det var väl därför det blev dubblerat, förstår jag.
Det var nog dubblerat redan då.
Var det det?
Ja, men det var Lars Sigvard var det som höll i det då, tror jag.
Jaha.
Om jag inte missminner mig. Mm. Han var med bland de första i alla fall. Han var ju också med i Lions, så att det hade med det att göra att han fick typ ansvar då.
Ja, det är ju verkligen en tradition med heliga och kröningen, måste jag säga. Jaha. Som Gävlebo. Och sedan att man också får ett sånt intresse. Lucia lever, som du konstaterade, Stellan.
Ja, och det är ju så här att i hela Sverige i princip så är det svårt att få tag i kandidater. Mm. Så att det inte bara här i Gävle, det är inget unikt problem överhuvudtaget. Utan på flera ställen läggs det här ner. Men folk i allmänhet vill ha Lucia. Det ser ju vi när vi är ute. Det bokas ju in. Så att, och kyrkan, det brukar vara fullt. Mm. Så att traditionen finns ju. Men det gäller liksom att det är den andra vägen att få tag i kandidater. Så att man skulle behöva få upp statusen på det här. Jag även förstår. för ungdomar.
Ja. Och nu är ju röstningsförfarandet helt borta. Utan nu framträder man ju.
Ja, oja. Mm. Och det är bra faktiskt, det är bra att det är borta.
Ja, ja. Men hörni, pengarna från Lucia-konserten har jag förstått tillfaller Lions.
Ja, och den kommer till stor del att delas ut bland barn och ungdom i Gävle.
Det kommer.
Så då kommer det ju tillbaka lite granna till de som betalar. Och det är också väldigt viktigt. Vi har ju haft barnläger och sådana saker. Men det har också tappat intresset lite.
Ja, ja.
Det är för mycket. De har för mycket att välja emellan. Men vi kommer att se till att det går ut till barn och ungdom.
Till barn och ungdom, ja. Som får... Vad jag undrar också är, det finns ju några namn som man förknippar med en manskörsång, och bland annat Ole Rudhaver sina manskörer. Finns det fler namn då? Inte bara enbart uppställande i musik i Gävle?
Jo, det finns jättemånga namn. Så det framförallt i kyrkorna har vi ju då, ja, både Helgeträffallet och Staffan har ju väldigt kompetenta vokalensembler och så, ja, vidare. Så att det finns ju, så att det finns ett ganska bra körliv, Forsbacka kammarkör och allt. Så att det är väl det som jag sa, att manskörer, det är där skon klämmer. Och det säger ju alla då som håller på med det här. Att alla jagar ju herrar för att få tag i. Jag leder ju också forumkören nu. Och där måste vi också ha mansröster. Så att det här så att säga, drabbar ju alla. Alla letar förbrilt efter herrar.
Herrar, hur är det med gosskörer då?
Nej, det finns inte.
Tyvärr.
De har hockeyn.
Mm. Ja, de har hockeyn, ja.
Det är jävla i alla fall.
Ja.
Det är ju där som underbyggnaden ska vara. Mm. Det är där man skolar in gossar för att senare komma in och sjunga i körer, manskörer eller vad det nu är. Mm. Så tyvärr finns inga gosskörer.
Nej.
Tyvärr.
Nej. Ja, men då säger jag så här. Tack för att ni kom till studion, Inge Löv från Lions och Stellan Arneberg från Gävle Lucia.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Ska ni ha.
Tack.
Precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to life. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows gray, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me home, let me stand.
Ja, ni hörde Take My Hand, Precious Lord. Och det var Elvis och ingen annan som sjöng där. Med lite kör i bakgrunden. Tidigare så har Agneta Sjöblom varit här och hon sitter fortfarande kvar i studion. Och hon ska så småningom prata om sina favoriter. Men hon talade med Stellan Alneberg och Inger Löv om lussefirande och Lions medverkan till det. Då säger jag välkommen igen nu då till... Ja, men det har jag gjort. Nej, nu fick jag en påminnelse att jag skulle ava musiken och det trodde jag att jag hade gjort, men det har jag inte. För innan Agneta kom in, då så spelades You Can Call Me Al och det var Paul Simon. Men nu, Agneta, är det din tur.
Tack för det.
Ja, Agneta Sjöblom heter jag som sagt och det här är mina favorittips för veckan. Blåsorkestrarnas julkonsert på onsdag. Stora blås och gavleblås blåser in julen i aulan på Kulturskolan Gävle som ligger på Brännströmsgatan 22. På onsdag klockan 18.30 och det är fri entré. Och på torsdag, Gävle och den offentliga konsten, föredrag med Björn Norberg, curator och konsult. Hur kommer framtidens konst att se ut i Gävle? De senaste årens konst och var i Gävle finns den? Hur fungerar den offentliga konsten och hur väljs konstnärerna ut? Björn Norberg berättar om verk som nyligen blivit klara i bland annat Sätra, Brynässkolan, Tallbackens skola och i Hedesunda. Han berättar också om planerna för nya Agnes kulturhus och Vasaskolan och om hur Gävle kommun arbetar med den offentliga konsten. På Silvanum i Furusalen på torsdag klockan 18.30. Fredagsfrukost. Personal från biblioteket ger boktips på Stadsbiblioteket Gävle på Nygatan 25 och det sker på fredag klockan 8.00. Och på fredag konserten i midvintertid med instrumentala variationer av folkkära julmelodier. Medverkande är Jerker Hans Ers, Harding Fela och oktavfiol, Albin Broberg citern och tolvsträngad gitarr, Mårten Hillbom slagverk, Anna Ekborg, Hans Ers viola d'amore och Anders Hall fiol och viola. Och det sker i Gävle konserthus klockan 19.30 på fredag. På lördag, Sydakuten Deluxe. Improvisationsteater med professionella skådespelare och en terapeut. En unik mix av improvisation, teater och terapi. För regin svarar Paula McManus. Varje föreställning är unik och bygger helt på det brev som publiken skriver anonymt. Som åskådare sitter du säkert i salongen. Ingen tas upp på scenen. Gävle teater på lördag klockan 16. Och på lördag och söndag ger Skottes musikteater sin pjäs om Gävlesonen Johill. Johill, en man med många identiteter. Och den spelas på Skottes musikteater Norra Köpmangatan 11 på lördag och söndag klockan 14. Adventskonsert på söndag på Länsmuseet tillsammans med Gävle Lucia och Opera Popular som bjuder in till riktig julstämning i museets salar. Länsmuseet Gävleborg på söndag klockan 13.30 till 14.30. Och också på söndag är det julkonsert med Lucia högtid. Och där medverkar Hemlingbykören, Hemlingby barnkör och dirigenterna Kristina Gagge och Carolina Risberg. Och konserten är i Staffans kyrka på söndag klockan 18. Och slutligen julkonserten Snö och marschaller med Helene Sjöholm och Anna Stadling i Gävle konserthus på måndag klockan 19. Tack för att ni lyssnade.
Ja, det var Agneta som hade sina favoriter. Och vad många det var. Det var flera stycken jag tänkte, det här skulle jag vilja gå på. Nu så kommer Marianne Minell och Gunnar Lidfelt att besöka Herrgårdshagen.
Ja, Gunnar, du, vi har besökt ett antal parker under årens lopp. Hur många tror du har blivit?
Jag tror att det närmar sig 20-talet parker här i Gävle och i Gävles omedelbara närhet. Men det återstår många parker, så att vi har ju tiden framför oss. Jag tror att någon har räknat ut att det finns 54 namngivna parker i Gävle. Så det finns en del att berätta.
Ja, det är fantastiskt. Och den här parken, det är Herrgårdshagen.
Ja, den heter Herrgårdshagen sedan gammalt, och det var också platsen för Brynäs herrgård en gång i tiden. Den är ju riven nu sedan många år tillbaka. Jag tror att den revs 1963. En stor och magnifik byggnad i tre våningar i gustaviansk stil. Och den tillhörde vid förra sekelskiftet släkten Rättig.
Och då funderar jag på, när du sa att vi skulle till den här parken, så tänkte jag, med Rättig, de hade ju ett stort hus här ute vid Teoden. För det här ligger ju nära Teoden.
Ja, de hade många hus. Dels så hade de det Rättigska palatset på det nuvarande Slottstorget, man kan säga mitt emot rådhuset. Men sen hade de det här som egentligen var ett gods, Brynäs herrgård med omgivande odlingsmarker. Och ja, där bodde de vintertid i stor utsträckning fram till 1917, för då sålde Antoni Rättig hela anläggningen, och det var privata andra rika människor som övertog anläggningen.
Men vad jag ville komma till, att jag trodde att, att de har ju ett sommarhus, eller hade ett sommarhus här i närheten också.
Ja, men,
så långt,
ja, men visst. Ja. Jo, de nöjde sig inte med det här, utan på yttersta delen av Teudden som vi har besökt tidigare, där hade de den så kallade Rättigska villan, en stor och stilig 1800-talsvilla i flera våningar och tinnar och torn. Och den var ritad av den gamle stadsarkitekten Erik Alfred Hedin i andra hälften av 1800-talet. Och där bodde de ju sommartid, så att de flyttade mellan sina olika bostäder.
Hur långt är det ut till Teodden då ungefär?
Ja, det är ungefär 1000 meter.
Så det är ju nära.
Det är nära, så att säga.
Men det var tider då, och nu har det växt upp ett bostadsområde här.
Ja, visst. Och det är ganska intressant egentligen. Ja, för det första, man kanske ändå ska påminna om att det här stora Rättigska palatset här, Brynäs herrgård, det var ju inte bara den byggnaden, utan här fanns ju också ekonomibyggnader, stallar och svinhus och hönshus och mycket som hörde till en riktig lantegendom helt enkelt, så här nära Gävle stad. Men så kommer du in på det här med ny bebyggelse. Och då var det på det här sättet att på slutet av 70-talet så utlyste Gävle stad en allmän arkitekttävling. Och då stod det här området till förfogande. På det skulle man tävla om att hitta en bra utformning av bostäder, för det var det som var frågan då. Och det kallades för 80-talets boendeformer. Och det kom in väldigt många olika förslag. Merparten av arkitektförslagen när det gällde att bygga på själva kullen. Men det vinnande förslaget, och det är det som sen realiserades, det är alltså HSBs bebyggelse här nedanför kullen. Det hade många kvaliteter, men bland annat att man sparade den här kullen med all sin vegetation, rester av den gamla trädgården, alla lövträd och de här spännande gångarna som går på olika sätt över hela kullen. Och det var ju en väldig kvalitet, tyckte vi i Gävle kommun.
Och då får man ju ett ganska stort område om man kan, du löper ju ända ner till Teodern också, ut till havet.
Ja visst, det är ju ett naturreservat numera för att det innehåller så många värdefulla inslag, vegetation och fågelliv och insektslokaler och allt vad det är för någonting alltså. Så att, det är, att man har kvar ett här stort område så pass nära stan och stadsdelen Brynäs, det är utomordentligt värdefullt. Mm. För det är ju inte bara de som bor här nere i HSB-husen i Herrgårdshagen, utan även de som bor i östra delarna av stadsdelen Brynäs som har möjlighet att utnyttja det här. Och kommer man hit på vårarna till exempel, så är hela marken täckt av vitsippor och fåglarna sjunger. Det är mycket fint inslag i stadsmiljön.
Ja, är det för speciellt med det här området, bostadsområdet då? Tegelhus här, ja. Ganska många lägenheter tror jag.
Jag tror att det är omkring 600 lägenheter. Mm. Och det är lite speciellt för att det var inte bara det att man sparade kullen som var det värdefulla, utan det fanns andra inslag också som gjorde att förslaget vann. Och jag tror att det arkitektföretaget heter Södergruppen i Stockholm som tog hem första pris. Och det är så kallade smalhus. Tidigare hade man ju byggt kraftigare, tjockare, bredare hus. Upp till 12 meters bredd brukar vara normalt. Men här så lanserades återigen idén med smalhus. Och det var första gången sedan 1930-talet. Och fördelen med smalhus är att man får genomgående lägenheter. Man får fönster åt båda väderstrecken, både åt norr och söder i det här fallet. Och det är en särskild kvalitet. Lägenheter som är genomluftningsbara så att säga. Så det är en kvalitet. En annan sak det är ju att de här så kallade parkerings- och industrigårdarna som ligger ner mot fortsättning på Brynäsgatan. Det är också en ny tanke att man återigen kunde tänka sig att blanda bostäder och arbetsplatser. Inte verksamheter som ska vara störande, men småindustri till exempel av olika slag. Att man än en gång kunde blanda bostäder och verksamheter. För det hade man ju avskytt sen tidigare. Man skulle ha bostäder i en stadsdel och sen så skulle man ha verksamheter och arbeta i en helt annan stadsdel för att inte verksamheterna skulle störa bostäderna. Men det visar sig att det finns ju kompromisser som är acceptabla och det tror jag är en förtjänst.
Mm. Och det har levt vidare då det här med industri, småindustrier?
Ja, det har det gjort. Det har ju fortsatt att användas som småindustri. Det visar sig att det var inte förenat med några olägenheter med den sortens verksamheter. Ett helt annat problem är ju om det är mycket stora verksamheter, betongindustrier och allt vad det kan vara för något. Men det gäller ju inte här. Och så går ju bussen också utanför. Den som bussen som går ut till Bomhus, den passerar på utsidan här. Och det är ju också en förtjänst att man är nära till sin hållplats.
Idag, det är ju vinter när vi är här. Det är lite snö kvar, men du berättade att det är väldigt vackert här i parken.
Ja, oerhört fint här. Alltså. Ja, just det, på vårarna, både vitsippor och blåsippor och andra vårblommor kan man hitta här.
Vad kan man göra i den här parken på vintern då?
Ja, det är en bra fråga för att det har vi diskuterat tidigare. Parkerna är ju egentligen till i första hand för att användas under sommarhalvåret. Det är då som det är lättast att tillgodogöra sig en parks kvaliteter. Men om man ser i kanten här så är det ju såna här backar för små barn att åka pulka till exempel. Och sen är det väldigt populärt att ströva omkring med sina husdjur här, hundar.
Ja, vi har sett flera besökare här faktiskt.
Ja, det gör. Det finns också några bänkar utplacerade där man kan slå sig ner här uppe på toppen.
Mm. Vad saknar vi då?
Vad saknar vi? Det var en bra fråga. Finns det kanske något? En liten eldplats där man kunde...
Det vore trevligt här.
Ja, grilla. Det kanske man saknar. Det finns ju ute på Teudden, men inte någonting här uppe på höjden.
Mm. Finns det någon information om herrgården som låg här?
Då får man gå till litteraturen. Nej, men det ska finnas förresten. Det ska finnas en skylt någonstans. Just nu kommer jag inte ihåg var den sitter. Mm. Men inte alla parker har skyltar som berättar om platsen, men, mm. men jag tror ändå att det finns en här någonstans.
Ja. Ja. Vad ska vi ta för park nästa gång då?
Ja. Jaha. Ja, då måste jag tänka efter.
Ja, vi får men, återkomma.
Vi får återkomma i den saken. Men som sagt, det finns ett 20-tal parker kvar. Kanske inte så stora som den här. Den här är nästan på, jag tror att 3 hektar stor. Mm. 1 hektar är alltså 10 000 kvadratmeter.
Jag vet inte om vi skulle jämföra med Bologneskogen.
Ja, Bologneskogen, ja, det beror på hur man räknar. Men den är också, jag tror att det är 3-4 hektar stort. Och sen har vi området på andra sidan Gavleån, där vi vanns herrgård och så vidare. Apropå herrgårdar. Den tror jag är 3 hektar
ungefär. Så är ju ungefär
det är jämförbart.
Ja, intressant.
Ja, visst. Och jag Stenebergsparken förresten, det tror jag är 2,5 hektar stor.
Kul att veta liksom och jämföra lite.
Ja, men visst.
Reklam. Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården bortom Åa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på musköten från Gustav den andre Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7:an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7:an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF-seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 30126 eller gå in på nätet spf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Du når oss på 026 6239 40 eller via e-post info@seniorradion.se.
I fjol så gick jag med herrarna i hagen, ja, ja, med herrarna i hagen, ja, med herrarna i hagen. I år har jag något som sparkar i magen, aj, aj, som sparkar i magen, aj, som sparkar i magen. I fjol fick jag höra den spelande lärkan, ja, ja, den spelande lärkan, ja, den spelande lärkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan, aj, aj, vad kärlek har för verkan, aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gille, ja, ja, med gossarna i gille, ja, med gossarna i gille. I år får jag sitta och vyscha den lille, aj, aj, och vyscha den lille, aj, och vyscha den lille. I fjol fick jag gå med herrar och baroner, ja, ja, med herrar och baroner, ja, med herrar och baroner. I år får jag vakta på höns och kalkoner, aj, aj, på höns och kalkoner, aj, på höns och kalkoner. Tröja, ja, ja, i långskötta tröja, ja, i långskötta tröja. I år får jag ha den till lindel och nöja, aj, aj, till lindel och nöja, aj, till lindel och nöja. I fjol så gick jag med gossarna på ängen, ja, ja, med gossarna på ängen, ja, med gossarna på ängen. I år får jag gå mellan vaggan och sängen, aj, aj, vaggan och sängen, aj, vaggan och sängen. I fjol så gick jag med herrarna i hagen, ja, ja, med herrarna i hagen, ja, med herrarna i hagen. I år har jag något som sparkar i magen, aj, aj, som sparkar i magen, aj, som sparkar i magen. I fjol fick jag höra den spelande lärkan, ja, ja, den spelande lärkan, ja, den spelande lärkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan, aj, aj, vad kärlek har för verkan, aj, vad kärlek har för verkan.
Känner ni igen Hoten är ni Singers? I fjol så gick jag med herrarna i hagen. Jag tyckte det passade bra efter Marianne Minell och Gunnar Lidfelts promenad i herrgårdshagen. Välkommen in i studion, Lars Pettersson.
Tack för det.
Idag ska vi prata magsår.
Jajamensan.
Och du ser glad ut.
Jag valde det här ämnet därför att jag minns när jag tentamensläste medicin hösten 69. Hade jag en symposiebok om magsår. Då blev jag slagen av att det råd vi gav i Sverige, det stämde inte om man åkte till Kuba. Då kunde man röka cigarr utan bekymmer. Cigarr var bra för magsår på Kuba. Vi gav råd om att man inte skulle dricka kaffe, men kaffe var bra för magsår i Sydamerika. Så allting som vi lärde ut här, fast på något annat ställe i världen, så var det precis tvärt emot. När man får väldigt diametralt olika budskap, då ska man tänka, det är nog så att inget är sant. Så klok var jag inte på den tiden. Nej. Men nu är jag det. Det där ska berätta vad som har hänt med magsår under mitt yrkesliv. Magsår var en stor åkomma på 60-70-talet. Det var en komplicerad åkomma, för man kunde få komplikationer, magblödningar eller perforationer som kunde vara livshotande. Kirurgerna levde på magsår. Man opererade magsår. Det var bilrot 1, bilrot 2, man kapade magsåren. Man gjorde vagektomier, man skar av huvudnerven till magen och så vidare. Kirurgerna tyckte att det var en bra sjukdom.
Varför det? Vad menar du med det?
Därför att man hade inga bra medicinska behandlingar. Det var alltså kirurgerna som botade magsåren.
Jaha.
i medicinbehandling att man blev inlagd på sjukhus, så fick man en diet med glass och grädde så man verkligen skulle gå upp i vikt.
Mm-hmm.
Och sen kom jag på att om man neutraliserade magsyran med Novalucol så kändes värken i magen oftast lite bättre. Sen kom Egasil-duretter där man minskade nervpåslaget till magen. Samma sak som med vagektomin, nervoperationen. Då började man fundera över varför får man magsår. Det fanns en olycksfall på 1860-talet i USA. En man som blev skottskadad så att man kunde se rakt in i magen. Han hette Tom. På Tom kunde man se att när han blev arg då blev magen röd. Och när han blev glad så blev magen blekare. Då började man fundera, finns det psykiska orsaker till magsår? Är det ilska och irritation som vi ger magsår? Nej, det kunde man inte stöd. Men är det inte så att det är framgångsrika människor, socialgrupp 1, som får magsår? Då var det människor typ A som fick magsår. Det var etablerad sanning. Det var verkställande direktörer som fick magsår. Stressrelaterade åkomma. Det var det sjukskrivning och retreat och vila upp sig för direktörerna. Men så visade det sig när man tittar på statistiken att det faktiskt var mer så att underklassen hade mer magsår än överklassen procentuellt sett. Och då kom rökning, alkohol i fokus igen. Då var det sociala faktorer, fattigdom som gav magsår. Så man växlade från direktörer till fattiga och stressade. Mm.
Men får jag avbryta dig bara och fråga. Du sa att numera så är det inte kirurgerna som sköter det här. Sen när hände detta?
Sen hände ju det här utvecklingen att man kom på i början på 70-talet att man hade histamin 2-receptorer i magsäcken så att man kunde ge histamindämpare. Och då kom det två preparat, Tagamet och Santax, som blev Sveriges mest sålda läkemedel.
Mm-hmm.
Som hudläkare var jag intresserad av histaminreceptorer, för det har vi också i huden. Man får klåda i huden och så, om man frisätter för mycket histamin. Så att det var intressanta läkemedel. Och Tagamet hade den roliga åkomman att det var lite östrogeneffekt i den, så man kunde magsårsbehandla ett håravfall, manligt håravfall, så växte håret tillbaka på grund av den kvinnliga könseffekten. Ja. Man fick inte ge Tagamet för håravfall, men man kunde ge det för magsår, så botar man med bieffekten.
Ja.
Vad det gäller att lura Läkemedelsverket, lagom mycket.
Men det låter ju som lite humbug det här.
Nej, det funkade. Det, mm. Den var så stark så att man riskerade bröstutveckling om man gav det för länge.
Okay.
Ja. Så det här var alltså Sveriges mest sålda läkemedel under många, många år. Sen kom jag på att de var ju inte speciellt effektiva i alla fall. Då kom det protonhämmare. Och det var ju Astras stora genombrott i världen. Det blev ett internationellt bolag, Losec, världsframgång. Sen kom Nexium efteråt. Man sålde hur mycket pengar som helst.
Så sålde mycket medicin som helst?
Ja, jag tjänade hur mycket pengar som helst.
Ja, jag förstår.
Men fortfarande var det bekymmer med magsår. Man fick operera en, man hade lite perforationer. Man visste inte riktigt vad det berodde på. Så var det någon som gjorde en undersökning i England och hittade tarmbakterier eller bakterier i magen och undrade, kan de spela någon roll? Då var det andra skeptiker som sa, i magen är det så surt så där kan inga bakterier växa. Men de här växer även i en sur miljö, som de australiensiska forskarna. Så visade man sig att Helicobacter pylori var en av de vanligaste orsakerna till magsår. Speciellt om de satt i överdelen av tunntarmen, men även i magsäcken. Då fick man en förklaringsmodell till det här som varit stressrelaterat, alkoholrelaterat, rökningsrelaterat, socialt relaterat. Det var bakteriell åkomma. Pinsamt.
Ja.
och blev behandlingen amoxicillin, flagyl och syradämpande lite Losec till.
Är det det som är, gäller?
Standardbehandlingen idag. Men man tar alltid gör en gastroskopi för säkerhets skull för att utesluta att magsåret inte är magcancer. För de kan se likadana ut på röntgen.
Jag förstår. Du, jag har en fråga från en pensionär.
Ja.
Hon frågade mig, frågade doktorn så här. Är det vanligt med att pensionärer får magsår?
Nej, om man är pensionär och får ont i magen ska man tänka mer på cancer där. Magkatarr kan pensionärer få, men magsår i yrkesverksam ålder, ja, oftare.
Mm, kan tänkas.
Ja. Lite fler män än kvinnor.
Ja. Har du någon siffra att komma med?
När det var som vanligast var det 10-15% av befolkningen som drabbades någon gång under livet. Så det var en vanlig åkomma. Mm.
Och nu?
Man ser inte så mycket av det. Man ger en kur och så är det bra.
Ja, är det inte fantastiskt? Men kirurgerna är inte utan arbete ändå.
De har fått nya arbetsuppgifter.
Ja.
Men man gör inga bildrottoperationer. Bildrott ska vara fylld av biverkningar. Man fick så kallade dumpingsymptom efter maten. Man kände sig helt vissen. Då fanns ett klassiskt botemedel man tog en nubbe till.
Jaha.
Resultatet var ju att de här patienterna blev alkoholister.
Nej.
Alltså skulle man rekommendera opererade magsår så här, patienter att absolut inte ta någon nubbe. Och det gjorde jag under min tid som kirurg i Vadstena på strikta order av chefen. Och nästa dag efter utskrivning så mötte jag patienter på Systembolaget. Där lärde jag mig att vad vi doktorer säger det stämmer, går det inte alltid hem hos patienterna.
Nej, jag förstår det. Ja. Tack snälla, ja, Lars, för att du kom hit.
Jag förstår att jag tyckte att det var rätt roligt att prata om någonting.
Jag förstår det.
Att vi har haft helt fullständigt fel i 50 år.
Ja, det låter inte klokt helt enkelt.
Så är det med medicinen. Jag ska bara berätta en söt historia innan jag slutar.
Gör det.
Vi hade en mycket stor dermatolog i Lund som heter Siegfried Fregert. Han var en av de här stora kämparna i världen. 300 skrifter, ja, hur många läroböcker som helst. Databehandling av alla sina patienter från 63 framåt tills han gick i pension. När han gick i pension så sa han: jag har gått igenom och gjort 5- och 10-års uppföljningar på alla mina patienter. Jag upptäckte att jag haft 20% fel i mina diagnoser. Hur är det med det andra som inte är världskändisar? Det fick han inte hålla som avskedsföreläsning i Lund. Men han åkte runt på en nordisk kongress, europeisk kongress, amerikansk kongress. Han har varit stående ovationer av hela publiken. För alla doktorer vet, bara man ger det tillräckligt lång tid så måste man tänka om. Unga läkare tänker inte om, gamla läkare, vi tänker alltid om.
Visdomsord.
Ja, hörde av du, gamla doktorer.
Ja, väldigt.
Ja.
Tack och god jul.
Tack för det. Det är också så.
Hej. Jag tycker inte man kan gå förbi Etta James när man gör en resumé över kvinnor som har betytt mycket för bluesens utveckling. Så trots att jag hade henne med ganska nyligen i en tidigare serie tycker jag hon är värd att lyssna på igen. Och jag ska försöka att inte prata så mycket utan fokusera på hennes karriär efter det att hon lämnat Chess. Så jag kommer varken att spela At Last eller I'd Rather Go Blind idag. Istället ska vi få exempel på den lite mer souliga repertoar hon anammade efter att ha bytt bolag. Hon får inleda med en James Brown cover, It's a Man's, Man's, Man's World, utgiven på Sony Music så sent som 2005.
this is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. Man make the trains to carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now listen. Man thinks about little bitty baby girls and baby boys. Man makes them happy, 'cause man, he makes them toys. And after man has made everything he can, you know that man makes money to buy other man. But this is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Now I said he's lost in the world of a man. Oh yeah. Lost in bitterness. This is a man's world. Oh yeah. This is a man's world. Nothing without a woman or a girl. This is a man's world. This is a man. This is a man's world. I know and you know this is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl.
Utan allt för mycket ytterligare prat ska vi höra hur vackert Etta James kunde sjunga i John Greenbaums, Tony Seals och Eddie Setzers If I Had Any Pride Left At All. Ursprungligen countryballad med John Barry, utgiven 1995. Etta gjorde sin cover på låten 2 år senare. Tack för idag.
couldn't count the times. We talked about tomorrow. I wouldn't sing the line when someone played our song on lonely nights like this. When I need a friend, you'd be the last one I'd call if I had any pride left at all. I wouldn't keep a place just to sit your picture, reach and touch your face, and feel you in my arms. I wouldn't be here now, parked outside your house, not ashamed, not ashamed to crawl, if I had any pride left at all. Only a fool would still be wearing this ring and ringing, ringing your front door bell. And I wouldn't let my heart wrapped around your finger. I wouldn't fall apart when you opened the door. Like all the other times when your eyes met mine, these tears they wouldn't fall if I had any pride left at all.
Reklam.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070 332 1926.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Lendias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. direktlevererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8 Roslagsstoppet som har Lendias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, jag ska bara tala om att Sven-Erik Lundberg hade sin blues här med The Sweetheart at Chess Records. Men nu ska vi bara ägna oss åt något helt annat, och det är panelen som har kommit in i studion. Välkomna alla tre. Ni kan presentera er lite grann. Ja, vi börjar med Conny.
Conny Persson, ständig cyklist året runt.
Det som
med,
jag då.
Med dubbdäck just nu.
Ja, ja. Och
Kerstin Weivert.
Ja, välkommen. Tack. Och sen har vi...
Sen har vi Rolf Wingmar. Och jag vågar inte cykla på vintern.
Nej.
För jag tycker det är alldeles för halt och för skrovligt underlag.
Ja, men annars cyklar du, eller hur?
Annars cyklar jag, ja.
Och jag ska säga att du är inhoppare istället för Bosenna som har covid, och hon hoppas bli bra till. Vi ska ha avslutningen här sen. Vad ska vi prata om idag, tycker ni? Vi hade lite försnack här. Vi börjar med att nu är det ju, är det blir 3 veckor nu kvar till jul, tror jag, ungefär. Det är den 6:e idag, ja. Någonting sånt. Och ska ni fira jul här i Gävle? Vi börjar med dig, Conny. Ska du fira jul här i Gävle?
Det blir det, ja. Och det kommer ett antal av barn och barnbarn.
Åh, vad trevligt.
Ja, det är trevligt. Men jag tänkte att de skulle få städa efter. De har varit här när de är på väg hem. Istället för vi städar för. Så det är bättre att göra så. Nej, jag skojar.
Ja, men tänk på att städa.
Ja, men det är jätteroligt att de kommer.
Helt oväsentligt.
Ja. Men du kan ju önska dig en robotdammsugare utav barnen då när
ja,
de kommer.
Ja, just det. Det kan jag göra.
Så är det ju löst.
Ja, det är löst.
Precis som du var bara där.
Ja, ja. Nej, men det är trevligt. Så vi ska fira här och med barn. Ja. Många är ganska små, så det är, så det är jättekul.
Sånt är ju bara hur kul som helst. Och hur är det med dig, Kerstin?
Ja, jag är hemma vid på själva julafton, och sen så åker jag ner till våra barn. Eller vi åker ner till våra barn i Göteborg i mellandagarna.
Mm. Och Rolf?
Ja, vi blir hemma nu i jul. Tyvärr så måste jag säga att jag kände mig lite hämmad nu, för att jag såg att de varnade för att vi ska umgås allt för mycket beroende på att covid grasserar ganska mycket igen. Jag såg nu att det var 28 inlagda idag på Gävle sjukhus, och smittskyddsläkaren varnade ju för att det skulle vara, man skulle vara i allt för stora sällskap och så vidare. Jag tycker det är lite tråkigt att ha lagt lite sordin på julstämningen. Mm. Plus att det då är en sån här arbetsgivarjul, så att det är bara en enda extra dag egentligen. Det är ju annan dag, i övrigt infaller det på lördag och söndag. Så att det blir lite dämpat, måste jag säga.
Fast å andra sidan, ja, jag kan hålla med dig där, men det är också så här att vi har ju lärt oss att förhålla oss till varann på ett annat sätt nu efter det här med corona och covid. Jag tänkte på det, jag tar det inte så gärna i hand.
Nej, jag har...
Till exempel sådana här saker, att man håller lite distans och... Ja, jag har också haft covid och 5 sprutor, men jag är tacksam för jag tror att man skulle ha varit riktigt dålig om man inte haft de här.
Ja, men det blir ju, jag hade ju covid, jag hade ju tagit 5 sprutor och alltihopa, men det hjälptes inte. Men jag tror i
vårt... Det blev som en förkylning, eller hur?
Ja, det blev det, en rejäl förkylning. Mm. Men jag tror att barna är de, och de är framförallt de som är oroliga att komma om de känner minsta liksom förkylningssymptom. Det är de som verkligen tvekar att komma, just det här att man ska träffas om det finns. Om de tror sig ha någon smitta, då kommer de inte. Det är ju så.
Nej, precis.
De väljer ju så. Och det, Så vi förhåller oss till det, så att säga, deras bedömningar. Då. Mm.
Jag är väl den enda i rummet här nu då, som inte har haft.
Det är riktigt, för jag har haft det också, trots fem sprutor. Men det blev bara som en förkylning.
Ja. Mm.
Men det är ju det att man måste ju tänka på det här när man är något äldre, man är en plusmänniska, så att säga, att 90% av de avlidna har varit 70 år och äldre.
Just det.
Så att det är ju farligt för oss att få det, om man inte har fullt skydd.
Mm. Men det har vi allihop, eller hur? Vi ska prata lite mer om julen och alkohol. Hur man, det tillhör på något vis att man ska dricka i varje fall glögg och sen alkohol på julen. Är det för mycket? Dricker vi för mycket? Och har det blivit någon skillnad nu på senare tid? Jag läser att kvinnor är i farozonen just nu. Har jag läst det?
Det har de väl varit i flera år, i och med att de här boxvinerna har ökat. Att det har varit så lätt att ha en box i kylskåpet och gå och ta ett glas lite då och då.
Men varför just kvinnor?
Ja, för att de har inte haft inte den vanan tidigare. Så det är en ny vana för dem, det där.
Ja.
Men det har varit, visat sig nu i statistiken, att det är väldigt mycket just plus 70 eller plus 65 och uppåt som har ökat sitt alkoholintag en hel del. Om det beror på ensamhet eller pandemin eller vad det kan vara, eller att man på något annat sätt vill koppla av hemma istället för att gå ut och sånt, jag vet inte.
Kan det vara så att den generationen som är i den åldern nu har haft en annan tradition att dricka tidigare, och när man sen mäter hur det var för 10 år sedan med 65 plus och mäter de som är 65 plus nu, att det också kan vara en tendens att man dricker mer?
Mm. Men det är ju intressant, för att det kan hända att man retarderar med det, precis som man gör med en del minnen, att man går tillbaka långt bak. Jag menar, de kanske tror att de är tonåringar på nytt, för att skämta lite, men alltså men vanan är ju att de tycker väl att jag vet inte.
Nej.
Jag tycker vi kanske tar ett glas vin mer än vad vi gjorde förut och sånt där.
Till maten. Det är väl nubbe som är, det är väl någon slags tradition i alla fall med nubbe. Jag vet inte. Mm. Hej tomtegubbar. Och så.
Ja, men till julmaten är det ju det, för att när man äter all fet mat så ska man ju ha några nubbar till för att motverka det hela. Mm. Och det är väl det som är tråkigt ibland, att en del tar i lite väl mycket, men så att säga kopplar av, att nu kan man koppla av och luta sig bakåt och äta och dricka gott, och då kan det bli lite mycket för en del, och det är lite tråkigt, särskilt om det är barn med och ser att föräldrarna börjar spåra ur, så att säga. Men det är ett problem som alltid har funnits.
Precis. Men du nämnde någonting, Rolf, om barn och alkohol och så vidare när det gäller
jag kan ju säga som så julen, att när det gäller alkohol så har ju alkoholdrickandet enligt statistik minskat bland ungdomar.
Just det.
Men det kanske beror på att ungdomarna istället använder andra brusningsmedel, som till exempel lustgas, som säljs nu i enorma mängder. Och fördelen med det kan ju vara att de kan använda det på kvällarna när de är ute och roar sig, och sen när de kommer hem på natten, då föräldrarna är oroliga för att de har druckit eller så, då luktar det inte alkohol om dem. Nej. Och föräldrarna blir lugna och glada, tycker att barnen har skött sig. Sen har de egentligen varit höga då på skadliga ämnen som har kunnat skada dem ordentligt. Så att det kan vara så att alkoholen minskar, men att nyttjandet av andra droger ökar. Och det är väl därför vi har sån gängkriminalitet, för det finns så mycket pengar på det där området. Och det gäller ju bland, om man säger så, välsituerade familjer också, att de drar en lina på fredagskvällen och lördagskvällen och så vidare.
Mm.
Men jag tänker också så här, jag tycker att det finns en tendens att vi får mer och mer medvetna ungdomar som avstår och vill leva sunt och hålla den delen. Så jag tror också att det kan vara en effekt i det här. Och jag tänker liksom också kopplat lite grann det här med alkohol och snaps. Alltså, vi har alltid snapsglas på julen, men det är inte så säkert att vi har snaps i snapsglasen. Utan vi kan ha vatten eller dricka i för de små. Alltså jag tycker att det finns en tendens till att vi ändå är mera försiktiga på något vis.
Mm.
Och att det också kommer fram så väldigt mycket goda alkoholfria alternativ. när jag tänker på öl till exempel.
Jag kan ju titta på liksom min egen historia på det sättet att när vi var unga, när jag var ung, då var det ju ganska hårt festande, om man säger, när man gick i gymnasiet och även sen. Men sen höll jag upp 10-11 år och drack ingenting egentligen. Sen har jag börjat ta lite vin och så igen, men jag är glad att inte barna har blivit någon stordrinkare, om det är så att de inte riktigt tycker om, de har inte vant sig vid liksom alkohol på det sättet, eller dricker, och det är ju jätteskönt. Men det kan ju vara att det här med coviden också gör att en del saker inte smakar, eller det känns inte värt kanske att köpa dyr vin eller öl eller sprit om man har tappat en del av smaksinnena heller, utan det kan ju också bidra. Men jag tror också att alkoholen, det som Rolf säger, jag tror att det har blivit en hel del narkotika istället som många använder. Även halvvuxna från kanske 30-40 uppåt en del också.
Du nämnde lustgas. Det vet jag, hur köper man sånt i så fall?
Ja, det finns ju.
Nu ska att, vi ju inte ge råd.
Det finns ju att köpa i affärer och så vidare. Men jag såg ju på tv, de hade ju, i Göteborg hade de varit tvungen när det gäller sophämtningen att ha särskilda kärl för de här lustgasbehållarna. För att det såldes ju och köptes i tusentals. För att de där måste ju destrueras på ett särskilt sätt så att de inte exploderar och så vidare. Så att det har ju blivit ett gigantiskt problem det där.
Det är alltså som en sprayhistoria?
Ja, det är ju, man använder det ofta till att blåsa upp ballonger till exempel.
Alltså en sån?
Ja.
Och jag tänkte, det var inte det man fick när man skulle föda barn.
Jo,
ja, just det.
Det tänkte jag.
Ja, ja.
Jo, men det är så att det är kontrollerad form, så är det väldigt bra. Det är en förutsättning i många fall för att det ska fungera på sjukhusen. Men det är just det att om man inte kan sånt där med dosering och sånt, och beroende på tillstånd och så, då kan det ju bli hjärnskador. Så att de har ju varit tvungna att ta hand om en hel del ungdomar som har fått svåra men av det här med lustgas för att de överdoserar. Man har ingen aning om hur mycket man ska ta, så att säga.
De ska inte ta någonting.
Nej, naturligtvis inte, men det är ett stort problem.
Varför måste man bli någon annan, höll jag på att säga?
Man kan ju tänka så här, ja, men det här är ju förebyggande syfte om man inte liksom använder alkohol på bordet eller till julbord och sånt. Vilken effekt får det egentligen? Det är ganska intressant.
Ja. Men det har man väl också sett att de ungdomar som får alkohol hemma i tidiga, de dricker ju mer.
Är det så?
Ja, det blir acceptabelt på ett annat sätt. Ja. Men det hade ju vi som regel att de fick inte bli aldrig bjudna på någon alkohol eller någonting. Inte innan de har gått ut gymnasiet i alla fall. Ja. Då betraktade vi dem som mer självständiga efter 18-19 år så att säga. Jag var jättehård med. Men det var inte det de lärde sig. Det var ju liksom i sällskap och sånt där i gymnasiet och sånt där som de lärde sig festa.
Och nu dina barnbarn, då är det ju dina barn som får lära dem.
Ja, men det är härligt. Vi pratar om det. Ingen röker utav dem.
Nej.
Ingen röker utav 13 barnbarn. Ja, nu är de en del så små, men ingen utav dem.
Det är väl också någonting som har minskat. Rökning. Det
har definitivt minskat.
Ja.
Men nu har ju det kommit med snus och e-cigaretter istället som har ökat ganska kraftigt. Så att det börjar bli ett problem snart. Men frågan allmänt är, varför behöver vi påverkas utav kemikalier?
Just det.
Vad är det som gör att man har behovet av det, oavsett om det är knark eller sprit eller e-cigaretter eller lustgas, så att säga?
Tittar man långt historiskt till, så har det ju varit för att få en verklighetsflykt eller komma ifrån sina bekymmer, och det kanske finns lite sånt fortfarande.
Drogrelaterat, det går ju tillbaka jättelångt när man tittar på inka-kultur och från Afrika, Asien och så vidare. Alltså det är ju otroligt lång tid tillbaka där människan på ett eller annat sätt liksom sätter sig i ett annat tillstånd. Mm. Det har varit ett liksom försök att nå, inte nirvana, men ett andligt tillstånd, om man säger. Ett annat tillstånd från sig som människa och som grupp och så vidare. Mm. Om det är det som gör ett...
Det finns alltså ett behov, har alltid funnits egentligen. Så frågan är hur man ska hantera det behovet egentligen.
Ja. pudens kärna kom du till.
Ja, just det.
Jag tänkte, vi har några minuter kvar. Du, Kerstin, nämnde julkort och det tände jag på direkt. Mm. Därför att sen flera år så har jag själv bara, tyvärr, kört på internet. Alltså, mejl med en tomte på eller någonting. Utom till några väldigt goda vänner utomlands som jag skickade några julkort. Det har varit det enda undantaget. Och det är ju egentligen urtråkigt. Men vad säger ni?
Jag har ju minskat, tycker jag, drastiskt. Det är ju färre julkort man skriver nu. Men jag har ju märkt också att en del som gärna vill ha ett julkort i brevlådan, de vill inte ha ett MMS eller SMS eller någonting sånt där, för de tycker det är så opersonligt.
Alla vill väl ha det?
Jag tror inte det. Alla, eller många vill ha det gamla tidens julkort, så att säga, fina julkort och så vidare som man får. Ja. Men icke desto mindre, det har minskat dramatiskt. Jag vet själv att det är bara en bråkdel jag skriver numera jämfört med tidigare.
Jag skrev 80.
Oj.
Ja, jag skrev över 100 som vi skickade. Jag tror under värsta pandemin här som var, när vi var isolerade, de flesta av oss, tror jag vi skickade 130 stycken. Vet du. Ja. Men det var ju med tanke på att på pandemin, att man ville ge mer ett personligt budskap liksom, till var och en i så fall. Va? Men i år har vi diskuterat och minskat lite grann det där, för att
det blir ju dyrt.
Det är till de som vi säger, de som verkligen vi tror att de som tycker det är viktigt, va, och mer personligt och så. Mm. De flesta är ju så vana nu i SMS och liknande, så att
Men jag tänker också så här, förra året då skickade vi nästan inga alls, utan då skickade vi och skrev att nej, men i år går vi bara via sociala medier. Men så har jag tänkt att nej, jag vet inte, det känns inte okej, för att det blir ett utanförskap för de som inte har tillgång till det. Så man får väl tänka på också de personer som man vet inte är aktiva på nätet att skicka till dem, att det blir så. Men sen är det klart att om vi nu får sämre ekonomi, så kostar det ju en hel del att skicka de här korten också. Så är det. Så då kanske det är det första man liksom tar bort.
Och särskilt i utlandet är det.
Ja,
Hörrni, nu är tiden slut.
Oj.
Ja, det gick jättefort och ändå har vi gått över någon minut.
Ja.
Men jag får önska er alla tre en riktigt god jul.
Samma.
Och gott nytt år blir det också, eftersom vi inte sätter igång förrän efter nyår.
Igen. Vi har en sändning nästa vecka också.
Ja, det har vi. Ja. Men för min del så...
Och för våran del.
Ja, och för eran del. Ja. Just det. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Hej, Timo Heino här. Nu ska vi se vad som händer i veckan. PRO Gävle ettan meddelar. Välkommen att fira Lucia med PRO ettan onsdagen den 14 december klockan 15 i Betlehemskyrkan. Lucia julgröt med skinksmörgås serveras och protonerna sjunger julsånger. Pris 150 kronor. Anmäl er så fort som möjligt till Britt 070 543 21 54. 070 543 21 54. Och smsa gärna. Idag mellan 13 och 14.30 fortsätter seniorsatsningen vid Hedvigs rundsallen. Man kan där spela pickleball, gå innebandy och boccia. Ni kan ta er dit bland annat med buss nummer 4 mot Andersberg, hållplats Hedvigslund. Träffpunkterna i Gävle centrum har öppet vardagar 10-12 och 13-16 om inte annat anges. Kaplansgatan 10 bjuder på följande. Idag klockan 14.30 kommer Gunilla från biblioteket och ger boktips. Bokcykeln har hon med sig. Passa på att få ett lånekort, låna böcker med mera. Imorgon klockan 14, författarsamtal med Katarina Ingelman Sundberg, och det är på Stadsbiblioteket Nygatan 25. Kaffe med kaffebröd 25 kronor. På torsdag 10-12, SeniorNet, seniorer lär seniorer använda digital teknik. Klockan 11 samma dag, då är det krisberedskap. Sofia Sjöblom, beredskapsstrateg på säkerhetsenheten på Gävle kommun, kommer och informerar om krisberedskap. Och på måndag den 12 december klockan 13.30, när livet inte blev som man tänkt, Mats Johansson, före detta sjukhuspräst på Gävle sjukhus, kommer på besök. Brunnsgatan 59 bjuder på vad som följer. Idag mellan klockan 13 och 15, kom och prova VR-teknik. Med VR-glasögonens hjälp kan du resa till alla världens hörn. Imorgon klockan 13.30, när livet inte blev som man tänkt. Mats Johansson, före detta sjukhuspräst på Gävle sjukhus, besöker träffpunkten. På torsdag klockan 13, duon Lisas bjuder på folkmusik i juletid. Upplev Lisa Rydberg och Lisa Långbackas musikaliska broderier med trådar ur svensk folkmusik och barock. På fredag då håller volontär Anita öppet 10-13. Och på söndag är det öppet 13-17. Gävles Lucia kommer cirka 15.15. Måndag den 12 december klockan 13.30. Share reading med Gunilla Hultsjö från Stadsbiblioteket. Nästa tisdag är det Mats Åhnvalls tur att ta på sig headsetet och programleda årets sista direktsändning av Seniorradio mellan klockan 9 och 11. Ur programmet. Titti Schultz bok pratade på Hille bibliotek. Ulf Krigan Kriström har skrivit bok om Ville Löfqvist. Claes Elfsberg om åldersdiskriminering. Åke Salins krönika. Agneta Sjöbloms evenemangstips och blues med Sven-Erik Lundberg blir det också. Årets sista nyhetspanel består av Kari Littmark Salin, Kenneth Lutti och Per Piscator. Seniorradions direktsändning är tillbaka den 17 januari då med Sven Johansson vid rodret. Men misströsta inte, eller misströsta om ni så vill. Från den 20 december till och med den 10 januari tar jag över tisdagsmorgnarna med Seniorradion Vinter. Det blir repriser på populära inslag som vi gjort under åren. Rock- och bluesinslag blir det också, samt en massa bra musik. Glöm nu för all del inte seniorönskningen. Förra veckan besökte vi Pukslagavägens trygghetsboende i Bomhus. På fredag klockan 17 här på Seniorradion 102,7 repriserar vi det programmet. Ni kan även lyssna på programmet via webben. Surfa till seniorönskningen.se och klicka på program i menyraden. Varje tisdag klockan 13 repriserar vi Seniorblues från 2020 med Sven-Erik Lundberg. Vill ni höra på gamla låtar som förr? Ja, då kan ni göra det på söndagsmorgnar mellan klockan 9 och 10 då vi sänder från Stenkaka till Singel. 30-60-tals musik nonstop. Ja, det var allt för den här gången. Tack för mig.
Ja, men tack Timo. Vad väldigt, vad mycket det är som händer hela tiden här. Och vi väntar med spänning på ditt vinterprogram här. Ni hör just nu You Raise Me Up. Det är ju Josh Groban. Jag tackar för mig. Karin Faglund heter jag och Gunni Jonsson, tekniker, tackar också. Tack och god jul säger jag. Thank you.
comfort and be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me.